Du lyssnar på Fristen av Primo Levi i översättning av Ingrid Börje, uppläst av mig Ludvig Josefsson. Under de grymma nätterna drömde vi täta och våldsamma drömmar. Vi drömde med kropp och själ, komma hem, äta, berätta. Till dess gryningskommandot ljöd, kort och dämpat, stavarts. Och hjärtat pressade samman i bröstet. Nu är vi hemma igen. Magen är mätt. Vi har berättat färdigt. Det är dags. Snart hör vi åter det främmande kommandot, stavarts. Den 11 januari 1946. Töväder. I början av januari 1945 hade tyskarna, därtill pressade av den anryckande röda armén, i all hast evakuerat det schlesiska gruvdistriktet. Medan de på andra håll under liknande omständigheter inte hade tvekat att med hjälp av eld eller vapen förinta såväl koncentrationslägren som internerna, handlade de annorlunda i Auschwitz-området. Enligt en order från högre ort, förmodligen dikterad av Hitler personligen, skulle varenda arbetsduglig människa till varje pris räddas. Därför evakuerades alla friska fångar under väderstyggliga förhållanden med Buchenwald och Mauthausen som mål, medan de sjuka lämnades åt sitt öde. Mycket tydde på att tyskarnas ursprungliga avsikt var att inte låta en enda levande människa finnas kvar i koncentrationslägren. Men ett våldsamt nattligt flyganfall och ryssarnas snabba frammarsch förmådde tyskarna att ändra sig och ta till flykten utan att ha fullgjort sin plikt och sitt verk. I Bona-Monowitz-lägrets sjukförläggning var vi 800 som blev kvarlämnade. Ungefär 500 av oss dog till följd av sjukdom, köld och hunger innan ryssarna kom. Och under de närmast därpå följande dagarna dog ytterligare 200, trots att vi då fick hjälp. Den första ryska patrullen blev synlig från lägret vid middagstid den 27 januari 1945. Det var Charles och jag som först upptäckte den. Vi var i färd med att bära Chomodjis kropp bort till massgraven. Chomodji var den första av våra rumskamrater som dött. Eftersom graven nu var full och det inte fanns någon annan begravningsmöjlighet tippade vi båren på den anfrätta snön. Charles tog av sig mössan för att hälsa de döda och de levande. Det var fyra unga soldater till häst som med kulsprutepistolerna i färdigställning försiktigt närmade sig längs vägen utanför lägret. När de kom fram till taggtrådstängslet stannade de och såg sig omkring. Ängsligt utbytte de några korta ord, medan de med sällsam förvirring betraktade gyttret av lik, de förstörda barackerna och oss få levande. Mellan snöns grå och himlens grå och utsatta för de fuktiga vindbyar som hotade med töväder, föreföll de oss underbart konkreta och verkliga, där de orörliga satt högt uppe på sina enorma hästar. Vägen befann sig på en högre nivå än lägret. Det tycktes oss, och så var det också, som om den av död fyllda intighet vi likt slocknade stjärnor sedan 10 dagar rörde oss i, nu hade funnit ett fast centrum, en kondensationskärna. 4 män som bar vapen, men inte riktade mot oss. 4 fredsbudbärare med bondska och barnsliga ansikten under de präktiga pälsmössorna. De hälsade inte, log inte. De verkade nedtyngda, inte bara av medlidande utan även av en hämning, en förlägenhet som förseglade deras läppar och drog deras blickar till den sorgliga scenen. Det var samma välbekanta skam som den som fyllde oss efter selektionerna och var gång vi måste bevittna eller uthärda en kränkning. Den skam som tyskarna inte visste av. Den som den rättfärdige känner inför en orätt som någon annan begått. Samtidigt som man plågas av att...